Tack, Little Jinder. Vi säger välkomna till det 98:e avsnittet av Lilla Drevet, en podcast för Aftonbladet Kultur som den här veckan görs i samarbete med Akademikernas A-kassa. Vi som gör programmet den här veckan är jag, Ola Söderholm, och Moa Lundqvist och Jonathan Unge, kända som Mojo.
Ja,
ah, snyggt.
Inte Mojo som är sex appeal.
Nej.
Utan det är bara en lek med begynnelsebokstäverna.
Ja, jag visste inte att
det är väl Mojo med det?
Nej.
Är inte det?
Tror du att my mojo stavas modio?
Ja.
Nej, men det är fel.
Okay.
Det är samma som är som akronymen med ett namn. Mm. Fast helt olika betydelser.
Mm. Grammatikbråk direkt.
Varför uttalas det mojo då?
Jag tror att man bara glider på j-et.
Okay.
Det är inte det ljud riktigt, va?
Nej.
Ja.
Stumt det.
Som inte har skrivits ut heller. Nej. Så det är inte det här...
Det där är både en annan åsikt.
Stumma bokstäver som varken skrivs eller uttalas. Mycket vanliga i engelskan. Hörrni, det mest sönderskämtade ämnet på internet de senaste dagarna har varit Liberala ungdomsförbundet i Stockholms förslag om att göra det lagligt med incest.
Mm-hmm.
Har ni hört om det här?
Ja.
Jag vet att de vill göra det lagligt med incest.
Ja.
Okej. Okej, nu kan
jag
vi gå vidare.
Jag tänkte inte säga något, jag var the greater person, Jonathan.
Men nu fick du in den på mig också, så då går vi vidare. Då är det utagerat.
Yep.
Incest mellan samtyckande syskon över 15 och nekrofili också.
Precis.
Just det.
Man ska få testamentera sin kropp till nekrofilerna, om man vill.
Har de ett riksförbund?
Ja, det undrar jag också.
Eller liksom det är något.
Bara
det är
väl det... vilken nekrofil
man får tro på
vill.
Helt enkelt. När de kommer och begär ut liket.
De har väl inte det nu, men ifall Luff får som de vill ska de få kunna komma upp i ljuset.
Mm.
Men det har varit svårt för dem att organisera sig inte, så länge det är olagligt.
Tror du att det är då att om det här går igenom, då plötsligt kommer de att sluta skämmas?
Ja, precis.
Då finns det inget tabu längre.
Ja, jag tror att Luff Stockholm har total makt över stigmat. Säger de plötsligt ja, så försvinner all social skam. Men oj, vad det har skämtats i sociala medier om det här förslaget.
Ja, det är ganska lätt skämtat.
Ja, vad mycket skämt. Alla de här nekrofilskämten, de är jag dödstrött på.
Nej!
Bra.
Bra skämt.
Och alla de här incestskämten, de är jag ligga med ett syskon trött på.
Det är bra. Det är bra skämt.
Fick typ ihop det där. Men det känns som att de flesta jag sett som talat seriöst om det här utspelet, de har i princip hållit med Liberala ungdomsförbundet.
Mm-hmm.
Att det här bara är moralismlagar.
Okay.
Att nekrofilin och då incest mellan samtyckande vuxna, det skadar ingen. Nu finns det inte den här kopplingen att det behöver alstra barn då, sexuellt unga.
Nej, precis.
Så att anledningen nu till att man vill att det ska vara olagligt, det är bara att man tycker att det är äckligt.
Mm.
Och det handlar då om att det är äckligt, det är inte ett bra argument för lagstiftning.
Nej.
Nej, just det.
Det är det folk säger. Att det här kanske bara, det här är samma sak som folk kanske sa om homosexualitet för ett par decennier sedan. Det är äckligt.
Ja.
Ja, men det skadar väl ingen? Nej, men jag vill att det ska vara olagligt ändå, för jag tycker det är äckligt.
Mm.
Att det är på samma vis nu med nekrofilin och incesten. Och jag fattar poängen. Att man känner att det är äckligt, det är inte ett jättebra argument för lagstiftning. Men om det är jätteäckligt, kan inte det vara ett argument för lagstiftning?
Jo, jag känner det.
Nu är det att homosexualitet för sågs bara som äckligt.
Lite äckligt.
Och därför höll det inte. Men att till skillnad från nekrofili så är det jätteäckligt. Och då är det ett bättre argument.
Ja, det skadar kanske ingen, men... Det är otroligt äckligt. Ska vi inte kunna ta hänsyn till det på något vis? Incest och nekrofili, mega äckligt. Ska man inte få lagstifta mot det då? Om det nu är så äckligt. Jag fattar, man kan inte förbjuda allt man tycker är äckligt, men måste allt som är äckligt vara tillåtet?
Ja, precis. Nej, men jag försöker komma på motargument och då kommer jag på det här till exempel. Ja, men Ola, jag tycker att ägg är äckligt. Ska det förbjudas då? Men då kommer jag ju på...
Ja.
Att jag tycker inte det är
så äckligt
som nekrofili.
Nej, för det behöver inte bli ett så här sluttande plan.
Nej,
allt
det
behöver inte bli ett sluttande plan. Att vi förbjuder incest och nekrofili på grund av äckligt. Då kan det bli så att vem som helst kan säga att vad som helst är äckligt. Ja. Och så måste vi förbjuda det.
Va?
Det blir ett sluttande plan. Och jag säger nej, det blir inte så. Bara incest och nekrofili. Det stannar där. Planet sluttar inte. Helt stabilt rakt plan.
Jag skulle tänka mig att stödja den här i förhoppning att det faktiskt blir ett slutande plan.
I förhoppning om det?
Ja.
För att du vill att mer ska, äckligt ska förbjudas.
Ja, till exempel ägg.
Okej.
Okay. Fascism.
Men jag tror att jag har en poäng. Mm. Jag tror inte att det här kommer leda till att man inte får peta sig i näsan och sånt.
Nej, men vi kan göra den åtskillnaden. Mm. Att skilja ut
det. Det är inte exakt samma sak som att ligga med sitt döda barn.
Nej.
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 Skilja ut det som är riktigt, riktigt jävla äckligt och förbjuda det. Det är, jag vet inte, jag har bara saknat den ingången i debatten att så här, visst, jag förstår er poäng med äckligt, men hur ställer ni er till jätte äckligt? Jag väljer att lyfta den frågan nu. Lite konservativ är jag då, jämfört med Luftstockholm i alla fall. Om något är jätte äckligt, då tycker jag att det ska vara olagligt, även om det inte skadar någon.
Men om du hamnade i en sorts debatt, i debatt kanske med, på ena sidan att du argumenterar mot en nekrofil, skulle du säga då, titta honom i ögonen, och kan inte du, även om du blir kåt, kan inte du ändå erkänna som en ärlig människa att du också är jätte äckligt? Och sen så tror jag att med din stirrande blick så kommer det att bli förvånande nog, i alla fall göra så långt, vad heter det, så lång paus att folk förstår att han,
ja, men jag
kan, tycker det.
Jag kanske ska ta klivet ut i aktivismen. Mm. Att jag ändå hittar någon fråga som jag känner att jag bottnar i. Att jag tycker att det är jätte äckligt. Veckans avsnitt av Lilla Drevet sponsras av Akademikernas A-kassa. Vi vill uppmana er som lyssnar att gå med i A-kassan. Vilken A-kassa ni ska gå med i, det beror på vilken bransch ni är i. Gå med i Handels A-kassa, om ni är handelsresande. Om ni är västgötaknallar som reser från marknad till marknad, lura på bönder kattguld, Handels A-kassa. Gå med i IF Metalls A-kassa om ni jobbar med något metalligt på något sätt.
Ja, och för guldsmeder och sånt.
Ja.
Det är väl en metall?
Men för akademiker gäller alltså Akademikernas A-kassa. Mm. Hur vet du att du är akademiker? Tecken på det kan vara att du lyssnar på podcast och har på dig smala jeans. Men det säkraste sättet är att kolla hur många högskolepoäng du har. Akademikernas A-kassa gäller för dig som har 180 poäng eller på väg att ta 180 poäng, eller 120 poäng om du är så gammal som jag och tog dina poäng innan 2007. Det kostar 100 kronor i månaden att vara med i Akademikernas. Du kan få upp till 20 000 kronor om du befinner dig mellan jobb. Kolla på Akademikernas A-kassas räknare hur mycket A-kassa du skulle få ifall du var utan jobb idag. Det kan du fylla i vad du har tjänat senaste året. Få koll på din A-kassa. aea.se/räknare är adressen dit. Och har du gått med i Akademikernas tack vare den här podden, får du gärna berätta om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet, eller skriva det i din ansökan till A-kassan.
Jo, jag ska tala om Brexit.
Spännande.
Brexit. Mm. Det är ett litet ord som kan få stora konsekvenser.
Det är framförallt något som alltid ackompanjeras av should I stay or should I go?
Ja, just
det. Svenska nyhetsreportage.
Är det så? Det var ganska smart faktiskt.
Jag skojade om det här om veckan. Jag kan klippa in lite.
Ja, vad bra.
I din prata nu också.
Ja, perfekt. Är det på nu? Should I stay? Ja, det hör ni. Ett litet ord med stora konsekvenser. Till skillnad från sig till exempel vardagsrumsmatta, som är ett betydligt större ord, men med få om några konsekvenser.
Tänkvärt.
Mm. Lite skillnad i temperatur och i vardagsrummets utseende, men inte mer än så.
Nej.
Ja, vi börjar.
Förlåt, jag trodde att det var en poddinspelning. Förlåt att jag kom in här och stör på Poetry Slam.
Jag börjar lite
låta vara i fred.
Jag börjar lite lättsamt. Brexit. Brexit, det är Storbritanniens eventuella uttåg ur EU. Brexit, ett litet ord med stora konsekvenser. Ett hot som Storbritanniens premiärminister David Cameron drog till med för att sno röster från det EU-skeptiska partiet UKIP.
Han myntade ordet?
Nej, det vet jag inte riktigt om han gjorde. Det står lite som de som vill gå ut. De kallade för att de vill göra en Brexit.
Mm.
Men det, liksom, det här med att de skulle gå ut, det var någonting som David Cameron drog till med. För att UKIP hade snotts väldigt många röster från de konservativa, eller Tories som de kallar.
Han drog till med att nu kör vi en omröstning.
Precis, för att se till att kanske i alla fall i framtiden få behålla de rösterna. Plus att han han har en ganska röststark EU-skeptisk falang inom sitt eget parti.
Ja, för att han vill ju vara kvar.
Han vill vara kvar, ja.
Men med nya villkor.
Och jag skulle nästan säga, gissa också att majoriteten av Tories också egentligen vill vara kvar. Men vi kommer till det lite senare. Efter att Cameron åkte till Bryssel förra veckan, tror jag, eller det var förra, för att få igenom ett antal krav på EU, vilket han delvis lyckades med, så har han gått ut nu och sagt att han kommer ställa sig på den sidan som vill bli kvar i EU i folkomröstningen. Nu har jag fått in de här kraven, då känner jag att jag lugnt kan ställa mig på såna kvar sidan.
Just det.
I den här folkomröstningen som jag drog till med. Och den ska hållas den 23 juni 2016. För tillfället är det 38% som vill lämna, 37% vill stanna, 25% vet inte eller tänker inte rösta överhuvudtaget.
Och så, men det är lite fördel för dem som vill
lämna.
Ja, det är
1% fördel. Det har sjunkit. Men det är minst sagt jämnt. Får man hålla med. Och den här lämnasidan, de hotar med massimmigration om de stannar kvar. Och stannasidan hotar med ekonomiskt haveri om de inte stannar kvar. Och Skottland hotar med att lämna om man lämnar.
Oj, oj, oj.
Det är många hot.
Okay.
Skottland tänker rösta igen om att bli självständiga om man går ur EU. För de vill vara kvar i EU.
Okay.
Det var bland annat en av de grejerna som gjorde att vissa röstade för att stanna i Storbritannien. För att man var osäker på att om man gick ur Storbritannien, om man då samtidigt gick ur EU.
Mm-hmm.
Oj, oj, oj.
Mm.
Oj, oj, oj.
Nervigt.
Mm. Knivigt läge. Mm.
Knivigt som satan. Stanna kvar-sidan profileras då framförallt av David Cameron. Han som hotade med att gå ut. Medan lämna-sidan har haft lite tunt med profiler till för några veckor sedan då politikern och Londons borgmästare Boris Johnson gick ut offentligt med att vilja gå ur EU.
Mm.
Så vem är då denna Boris Johnson? Även kallad Bojo. Ganska lik Mojo.
Mm.
Men det står alltså inte med det. Bland annat. Han beskrivs av vänner som underhållande, humoristiskt och populär.
Mm.
Av ovänner beskrivs han som lat, ohedlig samt en populist.
Nu så kan man ju beskriva alla människor.
Kan man. Kommer ytterligare några beskrivningar av honom. He has very bad manners. He tends to be late. Does not care about being late and dresses without much care. He resembles a human laundry basket and has a habit of forgetting to shower. A fairly lazy tosser who just wants to be there while doing very little work. A copper bottom, hypocritical little shit.
Mm. Man är lite dålig på de här brittiska förolämpningarna.
Ja.
Jävla copper bottom.
Mm, en tosser vet man väl i alla fall, inte det? Det är väl det någon fjant eller någonting.
Men okej. Okay. Mm. Okay. Men vilka hade sagt det här?
Ja, det var inte hans vänner som jag läste upp.
Nej.
Det hade varit väldigt, väldigt sorgligt om det var hans vän.
Eller en tror jag
var gammal älskare. Var det här hans Tinder-profil?
Ja, kanske. Jag tror faktiskt att den första är en gammal älskarinna till honom.
Mm.
Även om han anklagas för att vara lat så är inte Boris en man utan ambitioner. Hans första dokumenterade uttalade ambition var att bli world king.
Världskung.
Ja, precis.
Ja.
Han föddes av engelska föräldrar boendes i New York och sen återvände han till England och där gick han på Eton som är liksom en jättefin boarding school, vad kallas det på svenska?
Internat. Eller? Ja, men han och David Cameron gick väl där samtidigt.
Ja, jag tror det.
Alla fina skolor, att de var först där och sen
alla
på Cambridge
också.
Ja.
Alla
de så de har säkert varit samma sådana broderskap och stoppat snoppen i grismunnar och sådär. Som de gör i sådana inkilning.
Han studerade sen i Oxford och också ligger han med i Bullingdon Club.
Mm.
Och det är ett sällskap för överklassungdomar som gick ut på att dricka sig fulla. Och de var kända för sin lokala vandalism.
Okay.
Deras specialitet var att slå sönder restauranger de var på för att sedan betala för skadorna. Så att de nästa helg kunde fortsätta med sina upptåg som att slå sönder restauranger.
Mm. Mm. Alltså de båda sidorna i den här politiska debatten företräds av sådana riktiga då, överklass douchebag brats som har broderskap där de stoppar snopparna i grismunnar.
Som jag tror liksom att David Cameron har inget på Boris Johnson. Men ska jag säga, 1989 blev han korrespondent i Bryssel för tidningen The Daily Telegraph.
Mm.
Och det var där hans EU-skeptiska artiklar skapade liksom de första reella splittringarna inom de konservativa.
Okay.
Och enligt vissa så var hans artiklar direkt orsak till att UKIP grundades.
Ja, de läste det.
De läste dem.
Och så kände de
tokiga. Artiklar som bland annat innehöll den här bananmyten. Jag vet inte om bananer som inte är tillräckligt raka eller tillräckligt böjda slängs
Eller just
att,
det.
Man, för att det inte är just banan.
Nej, eller det får inte kallas banan. Nej. Det får kallas gul frukt. Mm.
Ja.
Samt att EU straffade gummiindustrin, vilket då ledde till jättesmå och jättetrånga kondomer.
Mm. Mm. Okej.
Okay.
Man... Ja, han skrivit en krönika om
det. Ja, precis.
Som UKIP ja, läste.
Som UKIP ledde om bara... Inte undra på. Det låter ju också som det skulle vara ett humble brag.
Ja,
att han bara, jag var i EU och bara, herregud, får inte på med dem.
Ja,
min Ola Rapace-dase.
Men det är sånt,
jag liksom inte av det här. Och det måste vara för att EU straffar gummiindustrin. Inte för att jag är så himla stor.
Nej.
Petter Niklas. Eller sånt.
Ja, det känns som någon brittisk nationalchauvinism. Att vi är liksom härskar folket. Och vi kan inte ha samma standard på våra kondomer utan de där Benelux-fjantarna. Vi är med våra liksom imperiekukar. Vi kan inte få på oss en sån kondom.
Det är en central-europeisk kondom. Förstår vi att det inte går. Det är knappt över överhållandet. Nåja. Man skulle kunna tro att det där var en sån här humble brag om det inte var för att Boris Johnson inte sysslar med humble brags. Han gav förra året ut en bok med titeln The Churchill Factory, How One Man Made History, som lite löst handlar om Winston Churchill, men som mest fokuserar på hur oerhört lik Bojo är just Winston Churchill. Kritikerna menar att boken följer ihop på en punkt, nämligen den att Bojo har några som helst likheter med Winston Churchill.
Ja.
Mm. Ja. Hans artiklar har också kritiserats för att vara homofobiska och rasistiska.
Okay.
Han har kallat afrikaner för vattenmelonsleenden.
Mm-hmm.
Jag vet inte.
Nej, det är rasistiskt, känner man på sig. Men man blir mest förvirrad.
Men han har varit för kolonialism i Uganda. Det stod som står det specifikt i Uganda.
Okej.
Okay. Jag gissar att han är lite löst för kolonialism i andra delar av Afrika också. Men det stod där som jag läste det, just i Uganda.
Han var för kolonialism. Mm. Exakt, vad betyder det?
Ja, det är lilla ordning och reda. Mm. Han har kallat homosexuella män för tank-topped bum boys.
Ha.
Det är också så man tror att... Men det gissar man att det inte är helt schysst.
Nej.
1995 så blev det en skandal när en inspelad telefonkonversation läckte ut. Och där i den så blev Boris uppringd av en av sina vänner som ville få tag på en journalist telefonnummer, men framförallt hemadress. Eftersom han ville få den här journalisten misshandlad.
Ja, just det här kommer jag ihåg. Ja,
för att den här journalisten då höll på att undersöka Boris väns kriminella affärer.
Okej.
Jag vet inte att det skulle komma upp till dagen.
Men var det Boris som försökte styra upp misshandeln?
Nej, det var vännen. Han ville bara adressen. För han visste inte vart han skulle gå för att spela upp den journalisten.
Okay.
Det visste dock Boris som gav adressen. Mm. Samtidigt som han gnällde lite över att det var jobbigt att bli inblandad.
Ja.
Men man måste ställa
och han blev ju inblandad i och med att han gav adressen.
Precis.
Blev han misshandlad också?
Han blev inte det, men det läckte ut det här. Det läckte ut och det fick följande konsekvenser. Inga alls.
Nej.
Han fick inte ens sparken från den tidning som han hade läckt adressen ifrån.
Men okej. Okay. Men varför hade han såna kompisar? Eller har han kriminella kompisar?
Nej, men...
Sådana överklasskriminella.
Han hette Gumpy eller någonting, den här kriminella personen. Så jag gissar att det var en kompis i den övre, ja. Det övre samhällsskiktet. Men de kan också kriminella.
Samma lika som han lärde känna på skolan.
Ja, men det är mer någon sån här... Alltså hederskultur, att typ ska utmana den här människan på duell.
Ja, precis.
Att gå dit och så här slåss i en sån ondskan ring.
Man kanske inte kan utmana någon från en lägre klass på duell.
Kanske. Nej.
Honom låter man bara bli missan.
Man bara ger dem en omgång.
Mm. 2004, det får sätta in när vi blir för lång, blev han utsedd till kulturminister i den konservativa skuggregeringen.
Mm.
Och samma år så anklagades han för att ha haft en utomäktenskaplig affär, vilket bland annat ledde till... två aborter, tror jag. Och vilket han förnekade.
Det är de här trånga kondomerna som man inte kunde använda.
Han sa inte det, men det var underförstått.
Hade vi inte varit med i EU hade vi inte behövt ta de här aborterna.
Det visade sig stämma att den här affären faktiskt var reell. Liksom. Och då blev han ombedd att avgå från skuggregeringen. Alltså inte på grund av affären, utan för att han hade liksom ljugit allmänheten rakt upp i ansiktet. Boris menar att han hade rätt att ljuga allmänheten rakt upp i ansiktet, vägrade avgå och fick sparken.
Mm.
Skandalen blev grunden till en pjäs. Pjäsen Who's the Daddy? 2006 ledde han tillsammans med Labour en kampanj för högre terminsavgifter till universitetet. Kampanjen hade bland annat en slogan för löd I love Boris.
Okay.
Jag vet inte exakt hur det var kopplad till. Ja, men han hade det i alla fall. 2008 så blev han konservativ kandidat till rollen som Londons borgmästare i bristen på andra kandidater. Och hans motkandidat citerade då hans otaliga så här, rasistiska och homofobiska uttalanden, men Boris försvarade sig med att det bara var satir.
Satir?
Ja.
Okay.
Han använde den. Ja. Okej.
Okay. Just det.
Smarta, det är så här pionjärigt, alltså den perfekta universalursäkten för allt vidrigt man har sagt, men han tar den in i politiken. Precis. Första politiken som börjar.
Det här är ett frikortet. Tillåt vi dealarna skrika husplatte, då kan sen liksom Fridolin säga vad fan som helst. Han anlitade en superstrateg som föreslog att han inte skulle ställa upp intervjuer.
Mm. Ja.
Samt klippa sig. Då skulle han framstå som mer seriös.
Det är ett gammalt tips.
För han har en sån här yvig frisyr.
Ja. Mm. Och det var jättebra råd, för han vann nämligen. Jag ska inte uttråka er med mera sådana saker, men här kommer mera sådana saker. Hans tid som borgmästare innehöll en del kontroverser. Han var sen, eller så var han helt enkelt inte på sitt jobb. Sen klagade han också på att han fick så himla dåligt betalt. Han inte kunde leva på sin borgmästarlön. Så då fick han liksom, var okej, liksom, han fick behålla det här jobbet han hade på Daily Telegraph samtidigt. Och det gav honom 250 000 pund om året. Och,
var han typ krönikör?
Ja, eller? Precis. Mm. Och han menade då att det var... Han ville fråga om det av BBC, om de här extra pengarna. Men det sa han att det där är som, det är kycklingföda. Det går inte att leva på. Och då ska man veta att 250 000 pund om året är ungefär 10 gånger så mycket som en brittisk arbetare tjänar om året. Så. Det är Boris.
Mm.
En ganska härlig snubbe.
Men han är en... Det är lite Donald Trump, ja, precis.
Ja. Absolut.
Och folk gillar att han är en douchebag. Ja. Och ju mer douchebag han är, tycker man bara att han är skön.
Ja, precis. Han är lite som en liten Silverberg i Skåne. Mm. Snubbe, liksom.
Ingen kan få nog av det.
Nej, ingen kan få nog av det. Det var hans motstånd menade att folk röstade på honom bara för att han var lustig. Mm. Man vet att det inte kommer bli så bra. Man har inte så stor respekt för dem oftast.
Nej.
Men man röstar på dem ändå.
Man vill se vad de gör härnäst.
Ja.
Det är som en dokusåpa, ja, som man vill fortsätta titta på.
Men han är exakt en sån person. Och han ska nu leda den här kampanjen om att lämna EU. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men man måste ändå säga att den här sidan som vill lämna EU är den mer ärliga sidan. För att David Cameron har ju anklagats mycket riktigt för att bara bluffa om att vilja lämna EU.
Mm.
Att, liksom, att britterna och brittiska regeringen uppför sig lite som Sverige uppför sig mot NATO. Mm. Sverige liksom låtsas att man inte vill vara med inför folket. Precis som britterna låtsas att man vill gå ut ur EU. Fast man egentligen vill stanna kvar. Och då är det ju så skönt med den här sidan, för de vill ju verkligen gå ut.
Mm.
De håller inte på att låtsas.
De var lite mer fired då.
Precis.
Ja, för han känns ju som, inte som den mest trovärdiga ambassadören för att jag vill verkligen, verkligen vara med i EU, David Cameron.
Nej.
Jag känner att de kommer ha ett underläge hela tiden.
Ja.
Att det är någon som... Ja, okej då. Så är ju att stanna kvar sidan. Ja, absolut, kanske, jag vet inte.
Precis, men
det är då den kampanjen kommer driva. Att de kommer sådana affischer så här,
ja.
Ja, men det är väl okej. Eller vad ska vi annars göra? Kommer stå på affischen. Bild på David Cameron.
Så då
kommer det mera tryck från andra
tryck,
hållet.
Ja. De måste låtsas att de vill gå ut. Och de låtsas att de vill stanna kvar. Det blir så himla mesigt.
Mm. Mm.
Men nu har det kommit fram att tydligen så är inte schismen i att den andra sidan bara låtsas vilja gå ut och att den andra sidan verkligen vill gå ut. Utan det ena är bara att den sidan som vill gå ut, de vill egentligen inte heller gå ut. De vill bara, tycker bara att den sidan som låtsas vilja gå ut, som nu låtsas vilja gå med, inte har låtsas tillräckligt hårt.
Aha.
Så att ingen vill gå ut?
Ingen vill gå ut.
Alla vill vara kvar i EU.
Så här har ledarna för att gå utsidan sagt: "There's only one way to get the change we need, and that is to vote to go. Because all EU history says that you only really listen to a population when it says no."
Mm.
Så den ena vill stanna kvar lite, och den andra vill gå ut för att sen kunna gå in.
För att sen kunna gå in?
Ja.
För att få sin röst hörd bara.
De vill gå ut för att sen få ännu bättre... en ännu bättre deal för att
kunna
gå in
kräva mer.
Okay.
Så det är alltså, man kan rösta på den som typ vill stanna kvar, som tidigare låtsas typ vill att gå ut, och den sidan som vill gå ut för att sen kunna gå in.
För att få ett bättre liv i EU.
Ja.
För att det är som att britterna, det är antingen att David Cameron säger att ja, men nu har jag bråkat med EU och fått den här dealen. Att, jag vet inte vad han har fått igenom. Det är typ att vi ska slippa ha rumäner här,
man slipper ge polacker barnbidrag, tror jag att de lyckas få igenom ungefär.
Ja, lite sånt. Och sen, men sen så nu ska vi
slippa även ge rumäner barnbidrag, eller vet inte.
Ja, men det är antingen de som alla vill vara kvar, men det är, ja, ska vi fortsätta bråka med EU eller ska vi vara nöjda nu? Det är, ja, det man röstar om egentligen.
Mm. Precis. Vissa har alltså tyckt att David Cameron är en diktis, och andra tycker att han inte är tillräckligt av en diktis.
Att han har för trång kondom fortfarande på sin dick.
Det är alltså, ni låtsas inte tillräckligt hårt att vi inte vill vara med. Vi är beredda att gå ännu längre i att verka som att vi inte vill vara med. Mm. Och det är Bojo som är den sidan.
Men det var också så otroligt oärligt utav Boris Johnson att han låtsades som att han tyckte att det var jobbigt att gå emot David Cameron. Alltså, ja, jag har plågats och jag liksom, det har varit en sån stor tankeprocess för mig att jag vill inte gå emot min premiärminister. Men att det är så uppenbart att det är framförallt karriärplanering för honom det här.
Det
blir också en folkomröstning om vem ska vara ledare för Tories.
Ja, precis. För att om man förlorar David Cameron måste han avgå liksom. Mm. Och även om man vinner så kanske liksom den negativa falangen är fortfarande så stark som kan avsätta David Cameron. Men det var en av kritiken mot hur han absolut inte är lik Winston Churchill i den här boken var då att han hade påstått att han precis som Winston Churchill har sina principer liksom. Mm-hmm. Och sen läste man en lång artikel om The Guardian om hur han hela tiden har gått emot sina principer.
Ja. Men Winston Churchill var ju också ganska för kolonialism i Afrika.
Så det har de ju faktiskt gemensamt.
Och precis. Tyckte att svarta människor var mindre värda. Ja, men vi går vidare. Jag hörde det här på P1 Kulturnytt.
Igår höjde statsknutna medier i Iran ersättningen för att mörda den brittiske författaren Salman Rushdie med $600,000, alltså närmare 5 miljoner kronor.
De höjde...
Va? Jag hade hört att den var nedlagd.
Nej, jag tror att den var riktigt nedlagd, men den har varit lite lågintensiv ibland. Och sen så... Men nu gör de ett nytt ryck.
Skruva upp tempot.
Vi kan redan dra bakgrunden här. Mm. År 1989 utfärdade den iranska ayatollan en fatwa om att den indisk-brittiske författaren Salman Rushdie skulle mördas för att ayatollan upplevde att Rushdie var taskig mot islam i sin bok Satans verserna. Och nu då på årsdagen för att fira 27-årsjubileumet så höjdes belöningen.
De och deras udda jubileum.
De missar aldrig ett tillfälle att fira. 27, det är väl inte ens jämnt.
Nej. Kör ändå.
Jubileumsår i Iran.
Det var så när vi firade så himla stort att Nobelpriset fyllde 90.
Gjorde vi det?
Mm. Jag tror att det var då den kom, den nya Nobelservisen. Mm. Tänkte alla, men håll ut i 10 år till.
Ja, då skulle så många hinna dö.
Som är med. Så tänkte kanske de i Iran också.
Kanske. Mm. Ja. Det gäller att fira medan man lever.
Det gäller att döda någon medan man lever.
Precis. Kyss ingen imorgon, du kan kyssa idag. Som ayatollan av Iran brukar säga. Det är pengar som ska gå till den som lyckas rätta till det olyckliga då. Skapa upprättelse genom att döda den som då spridit en enligt ayatollan felaktig bild av profeten Mohammed. Jag läste att den tidigare belöningen som ayatollan bestämde 1989 låg på $3 million och nu höjdes den då med $600,000. Det kan låta mycket. Det går från 3 till 3,6 miljoner.
Ja, det är en snabb höjning.
Det är en justering uppåt. Mm. Men ärligt talat, beloppet man får ut för den här fatvan har inte alls följt inflationen sedan 1989.
Precis, köpkraften är fortfarande mindre.
Ja.
Jag hittade någon sån inflationsräknare, fyllde i vad $3 million 1989 blir dagens penningvärde $5.7 million.
Ja.
Oj då.
För att man ska få samma köpkraft för sina mörda Salman Rushdie-pengar idag som man fick 1989. Då skulle inte fatwan höjts med $600,000 utan med $2.7 million. Ja.
Bara resan från Teheran till var någonstans i USA han bor eller Storbritannien har gått upp med 230%.
Ja. Det är för dåligt. Jag känner. Men det är lite av en parallell till det som har hänt med svenska välfärdsstaten sedan 70- och 80-talen. Mm. Den här urholkningen, ersättningarna som socialförsäkringssystemen kan betala ut, den har inte alls kunnat följa inflationen och löneutvecklingen. Och det är det vi ser i Iran nu. Någonting håller på att gå sönder i den islamiska revolutionen.
Om man går in på, vad heter det, på någon sorts närlivs och ser någon köpa nudlar, då är det antagligen en student eller en person som ska åka iväg och mörda Salman Rushdie. Ingen har råd att käka.
Måste försöka få vardagen att gå ihop.
Det är inte värdigt.
Nej, det är...
Båda har jättedåliga tänder. Vem har råd med en tandläkare idag? Inga körkort.
Ja, nej, men det är så. Islamiska revolutionen håller på att urholkas. Ja. Ersättningsnivåerna för att mörda härdare, de måste ju vara så generösa att de inkluderar medelklassen också. Ja. Annars slits samhället isär.
Ja.
Den mer välbärgade medelklassen kommer börja söka sig till privata alternativ som erbjuder bättre sharia. Mm. Medelklassen hoppar av när den offentliga sharian sviker. Statssharian blir en fattigmans sharia. Är rätten att välja sharia viktigare än alla barns rätt till sharia på lika villkor? Är rätten att gå före i kön genom att välja privata sharia-alternativ viktigare än en sharia som är öppen för alla?
Alltså, folk som vill döda Salman Rushdie och behöver glasögon.
Vad händer med dem?
Hur ska de ha råd med det?
De som äldre som har jobbat och byggt det samhället tvingas mörda Salman Rushdie för en ersättning som inte går att leva på. Mm, som inte bara vi som har problem här i Sverige.
Nej, det är
lite perspektiv.
Ja, det
var välbehövligt. Jag tror att vi alla blev drabbade av kulturnyheten i Expressen om att Anna Bok meddelat via appen Periscope att arga snickaren har förstört hennes lägenhet.
Har det hänt också?
Mm.
För jag såg den här Melodifestivalen-grejen.
Det är inte lätt för henne nu.
Nej.
Överhuvudtaget.
Nej, för det jag tyckte verkligen synd om henne när jag såg den Melodifestivalen.
Ja, det är jättetungt.
Men det är inte synd om att arga snickaren gått in och pajat hennes kök.
Men det tar jag in först nu när Moa berättar det.
Så det är nu du drabbas av det. Men jag drabbades när jag läste det för några dagar sedan.
Ja, men jag tyckte att det var så himla... Hon blev diskad för att den där låten hade varit med i Makedoniens uttagning eller något skit. Jag blev så trött på att titta på Twitter, på alla mediemänniskor som skulle hålla på och raljera över varför skriver ni om det här? Eller vad synd det är om Anna Bok, ironiskt. De gjorde så här meanwhile in Syria, skämt hela tiden. Alla mediemänniskor som alltid själva är så himla coola och prestigelösa med sina karriärer.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Ja, de meanwhile in Syria.
Men den där meanwhile in Syria-skämten, de satt i halsen när de insåg att sen så kom Harja snickan in.
Ja, Anna Bok har det verkligen inte.
Och slog sönder hennes köksö. Ja.
Så då funkar inte Syrien lika.
Nej,
som man gör. För det sätter ingenting i perspektiv egentligen. Lika svårt ändå. Ja. Men i alla fall.
Ja, i alla fall team Anna Bok vill jag bara säga.
Ja,
jag kort passus där när det gäller Melodifestivalen. Nu får jag höra om det här.
Okay. Ja,
jag är
enligt Anna
snickaren
Bok,
och Moldavien.
Ni är omöjliga grabbar.
Klart.
Enligt Anna Bok så har ingenting fungerat i hennes lägenhet sen arga snickaren med team var där och renoverade i tv-programmet Arga snickaren VIP, det vill säga reality-serien Arga snickarens kändisupplaga.
Ja.
Mm. Sorgligt, men kanske det mest chockerande med den här nyheten var avslöjandet om att tv-programmet Arga snickaren VIP finns. Jag visste inte det, ingen visste det först den här nyheten kom om Anna Boks sorgliga öde. Ingen hade hört talas om det här.
Jag visste bara om det för att en gång när jag var nere på Big Bens stand-up-klubb så kom Nora eller Fine dit med ett tv-team med Maria Snickan.
Just det, hon har varit med. Men det har pågått
i skulle filma när hon var på jobbet.
Det har skett i källare. De har spelat in det på obskyra platser. Och det har visats på någon kanal som ingen visste fanns eller på någon slags webb-tv-sida som ingen någonsin har besökt. Men de trodde att de skulle liksom kunna komma undan med det och att ingen skulle märka att det här hände. Men dags att dra ut det i ljuset. Arga snickaren VIP finns och har pågått.
En person har sett det och det är
du. Och det är jag. Jag har kollat upp det och det finns.
Är det fler avsnitt som sänds?
Det finns jättemycket, Jonathan. Det här är, det är lite av ett scoop, men jag ska berätta. För vanliga arga snickaren, det går ju ut på då att den här mannen, Anders tror han heter, lite så kokainstinn utstrålning, lite på G. Han åker runt och hjälper vanligt folk genom att skrika åt dem.
Ja. Inte tjackvänlig, utan kokainsur.
Ja, lite precis. så. Han skriker åt folk att de liksom måste berätta varför de har prokrastinerat sin renovering. Ja. Han tvingar dem att berätta det. Vanligt folk berättar det. Sen så renoverar jag snickaren tillsammans med ett team hela huset under en 30 minuter lång reklamsnutt för olika tätningslistföretag.
Det går ofta ut för att skylla på någon av partnerna.
Ja, precis.
Så det känns som att han säger att han är där för att rädda äktenskap.
Han är ju lite som en psykolog samtidigt i Arga snickaren genom att köra tough love. Mm. Men så här har programmet sett ut innan, det vill säga med vanligt folk. Det har vi alla accepterat. Vi har genom en tyst överenskommelse gått med på att det ska vara lite förbehållet halvfattiga människor att berätta om liksom ett trauma i tv i utbyte mot kanske en hantverkartjänst, en resa till Kolmården, någonting annat fint.
Ja, de lättar alltid sitt hjärta också att prata om något personligt problem.
Om varför det liksom, varför har man inte bytt stickkontakten? Jo, men det var för att för några år sedan så blev det problem i äktenskapet kanske.
Men det som jag tycker är förfärligt med den här är att den är inte alls som Extreme Home Makeover. Nej. Att de skickar iväg familjen och sen kommer tillbaka till ett färdigbyggt hus. Utan det är alltså... Arga snickaren kommer till folk som inte orkar ta tag i och bygga. Mm. Och sen tvingar han dem att bygga.
Att vara med, ja. Och han skriker åt dem att fejsa livet. Liksom. Ja. Sluta prokrastinera, sluta skjuta upp. Ja. Lev livet idag. Ja. Han tvingar dem att vara med fastän de mår otroligt dåligt i många fall.
Och så här, du kan ju inte det här. Nej, jag kan inte det här.
Mm. Och han säger, varför kan du inte? Har du inte lärt dig det, ditt svin?
Men ni tycker att det är fruktansvärt att det är bättre med Extreme Home Makeover, att man bara gör det åt folk som inte är kapabla att göra något istället för att de ska lära sig någonting.
Men jag förstår inte själva hjälpen. Vad går hjälpen ut på?
Men
att
jag
hjälper en person och skriker åt
dem. Jag hjälper dig att hjälpa dig själv.
Precis.
Ja, men tack.
Lär en man att fiska, OSV.
Exakt.
Lär en man att byta list. Exakt. Och han kan alltid byta listor. Ja, det blir inte så catchy.
I Arga snickaren VIP så har det skett en förändring. Och det är alltså att halvrika till rika personer utnyttjar den här formen av valuta. Alltså en sorglig berättelse från sitt liv mot att man får en renoverad hall.
Det blir en väldigt tydlig transaktion.
Ja, det är en otroligt tydlig transaktion. Och det har vi sett hända förut, att halvrika kommer att roffa åt sig av det som var tänkt åt kanske de halvfattiga. Det har vi sett hända.
Ja.
Vi vet att det här är en risk i samhället. Halvrika till rika kändisar har sett sin chans att få vara med. Och, för de vet också hur man betalar med den här valutan. De har övat på det hela sina liv. Och liksom sådär. Men de har ju riktiga pengar och det är det här som skiljer dem från vanligt folk. Till exempel i ett avsnitt så är Steve Angelo från Swedish House Mafia med. Och hans fru Isabel Adrian.
Ja.
De har ju ett otroligt stort... Ja, det är inte ens ett hus, utan någon slags mansion. Mm. I kanske LA eller vad fan det nu kan vara. De får berätta om det som är svårt i deras liv som gör att de måste få den här gratishjälpen. Det är det här.
Vad är det största problemet i huset?
Största problemet är att hon har lämnat sitt kontor. Där hon har jobbat och filmat och skött alla sina kreativa saker.
Mm. Och sen flyttas det hit till...
En gästlägenhet på baksidan av huset som vi aldrig riktigt har använt.
Men vi kommer aldrig till skott.
Sorglig musik. De har en gästlägenhet som de inte riktigt kommit till skott med att göra om till hemmakontor till Isabel Adrian.
Och istället... hon drar runt och in i vanliga huset och
jobbar. Hon får gå runt och göra sin kreativa business liksom i något av de andra kanske 140-150 rummen. Och istället för att lägga några av de kanske 300 biljarder dollar som de här har så använder de då Arga snickaren istället. I utbyte mot att de berättar något som har varit svårt. Att de jobbar väldigt mycket till exempel.
Men då behöver man inte en arg snickare, då behöver man en arg checkskrivare.
Ja, det hade man kunnat ha.
Superarg som bara, man får inte skriva ut den här checken. Sluta skjuta upp med att man skriver ut den här checken till ett gäng mexikaner kanske.
Exakt, det hade faktiskt varit en bättre idé.
Men skriv ut den här checken nu.
Signera det.
Jag är så jävla trött på att jag ska skriva ut checkar. Skaffa inte så mycket pengar om du inte kan skriva ut en check.
Om du inte kan anlita någon och skriva en check. Mm. Nej men visst. Men arga snickaren VIP reser liksom runt till sådana här kändisar. Eller vad, men mer eller mindre kända människor. Men han fixar liksom Tommy Körbergs 1800-talshus, Gudrun Schymans Skånelänga, Anders Bagges herrgård, E-Types 100 000-tals olika hus och båtar som han har köpt och, eller vad fan det nu är för någonting. Och sen så åker han till Henrik Schiffert och Per Sinding Larsens jaktstuga.
Allt är autentiska exempel.
Ja.
Vad frågar?
Ja.
Är de med på E-types Vikingaby?
Nej, de är hemma hos honom, men där har han också olika båtar och jättemånga hus. Han har verkligen jättemånga hus. Men han kan inte ta hand om dem. Han har köpt så många hus. Vilket ju är jättetråkigt. Och allt det här får ju de här kändisarna då gratis. För att de repeterar sina berättelser om något svårt i livet som fick dem att prokrastinera. För ni vet att det är så det funkar med prokrastinering.
Ja.
Att något väcker obehag och så skjuter man upp det och så blir det bara jobbigare och jobbigare i längden. Och då kan man ofta backtracka det till kanske något jobbigt som hände när man blev lämnad. Eller någonting sånt.
Undrar varför jag gör det.
Ja, det får en att tänka. Ja. Men så, det finns liksom otroligt många avsnitt. Som sagt har ju ingen människa sett det här förutom jag. Det är därför jag är lite liksom uppriven, för att jag var tvungen att se alla avsnitt av Varje snickaren VIP. Han åker till Kalle Moreus som har ett jättestort hus, men han har ett jobbigt liv liksom. Han prokrastinerar, han orkar inte ens byta brandvarnare, och då får han ju då gratis hjälp med från Varje snickaren.
Är det för att den tutar?
Du hör ju själv, jävla
ovä. Jo, men det är väl en jävla tur när du ligger där att det låter. Så, då stoppar vi ett nytt batteri.
Men arga snickan, ja, men det är något med att arga snickan bara har det här tonläget, att han ska vara jättearg och att det ska vara tragiskt. Då, det som har hänt med de här människorna, att det är lite tragiska situationer som man kommer till, och så människor med lite dålig ekonomi och så. Men det hade varit bra om det hade funnits något annat känsloläge att jobba med. Kanske när det är så här att man bara... att Kalle Moresa skjuter upp och byta ut batteribrandvarnaren, att man så här, då bara står och skriker och pratar om, du är allvarligt där, du kan ju brinna upp, Kalle Moreus, du kommer dö i en eldsvåda. Ja, men att han skulle haft en annan sträng på sin lyra som kanske var en mer, lite mer humoristisk ansats när det här måste med kändisarna eller något, jag vet inte.
Han skulle kunna ha strängar på sin lyra. Varför står jag här? Vad gör jag här? De ska fixa ett problem för Steve Angelo.
Ja, precis.
Den strängen. Alltså den här strängen med att bara vända på klacken och gå därifrån.
Ja, gör ett annat program.
Ja, men han har bara det läget han har när han kommer hem till någon sjukpensionär i Farsta. Och sådär. Det är det enda läget han har, och då blir det inte det kompatibelt på Steve Angelos mansion i LA på samma sätt.
Det är ju missvisande, eftersom att de här kändisarna, de flesta av dem i alla fall, skulle ju inte, de skulle ju kunna anlita en hantverkare. Det är ju det som är så otroligt provocerande. Kanske inte Anna Bok, eller jag vet inte, hon kan inte vara så fattig. Hon är ju säkert inte superrik, men det är liksom ändå, hur dyrt kan det vara att lägga pengar på en hantverkare och istället då slippa stå i tv och gråta i 40 minuter och sen bli hånad i 14 dagar. Att Twitter utlyser 14 dagars hånfest. Det hade varit lite liksom, det hade varit en mindre investering och en liten hantverkare.
Men för Twitter plockade upp just Anna Bok.
Ja, precis,
inte de andra kändisarna.
Ja, specifikt
för fan, för den här hetsjakten mot Anna Bok.
Men eftersom, alltså, eftersom de här människorna betalar med valutan något fruktansvärt har hänt, så genererar det här bara ännu mer som valuta.
Precis.
Alltså, hon kan ju betala med den här storyn om att Ariak Snickan kom hem och förstörde hennes köksö i ett annat program.
Exakt, det blir till slut ett självspelande piano. Men för att jag vet inte hur dyrt det är min hantverkare, men jag tänker mig ändå att det skulle vara värt det, för att nu har ju Anna Bok blivit otroligt ditsatt, bland annat för den här specifika saken som hon sa.
Så här är det. För att ringa och fixa sådana här saker ligger oftast på mig, eftersom jag har ett fritt yrke.
Och varför ringer inte du då? Som har tiden?
För att jag blir lamslagen.
Du blir lamslagen?
Jag blir lamslagen när jag är hemma. Ibland sitter jag på riktigt och ska ringa till elektrikern eller ta tag i det här. Och så hamnar jag i en telefonkö och jag kommer inte fram. Och då byggs det upp någon typ av panik i mig.
Kan du inte bara sätta på högtalarna och gå och koka lite kaffe?
Nej, jag ligger på istället. Jag orkar.
Otroligt sorgligt. En människa som har panikångest och kanske är utbränd, men som arga snickaren då ska skälla ut för det och så vidare och så vidare. Det är ju, jag tycker att det är viktigt att vi noterar att det här programmet alltså finns och pågår.
Jag känner mig så himla mycket för Anna Bok.
Ja.
Exakt så där.
Och också av alla de här du räknar upp, så är faktiskt Anna Bok den jag kan förstå poängen med, i att jag tror inte att hon har så mycket pengar.
Jag tror inte hon har så mycket pengar faktiskt.
Så där kan det nog vara ett väldigt bra alternativ att snyfta lite utbyte mot en köksö.
Och det var inte bara en köksö, utan det var hela lägenheten, vet ni. Ja, Anna Bok kanske är ett undantag på det sättet, men hon borde kanske inte vara med i Arga snickaren VIP eller Arga snickaren heller.
Jag vet, jag säger det tidigare, men jag gick en gång till en revisor för att jag inte kunde betala mina räkningar och sa att jag behövde hjälp. Och då sa han, vi ska absolut absolut ge dig hjälp. Här är hjälpen. Ta alla dina räkningar. Lägg dem i ett hörn någonstans. Och sen den 25 varje månad så betalar du dem. Ja, tack för den, arga snickan. Argare vison.
Argare vison skällde ut det.
Ja. För du ville ha liksom en god man, ja. Men de förstod inte.
Nej, de fattade inte.
Fy fan, sorgligt.
De bara, meanwhile in Syria. Jag bara, men lägg av. Argare vison.
Ja, det är lite dåligt faktiskt att man, om man har som arbetsbeskrivning att jobba med sådana fuck-ups och sen så bara, men bara betala det här.
Bara testa bara betala livet. Dem. Men Arga snickaren själv har berättat att idén med Arga snickaren VIP det är att vi ska få se att alla människor är samma. Spelar ingen roll om du är känd eller inte. Du kan ändå prokrastinera, eller hur? Vi är alla samma när det kommer till renovering. Vi kan alla börja skjuta upp något, glömma byta ut någon stickkontakt och så vidare. Och sen så bara byggs det upp och blir hemskt. Men frågan är det verkligen så? Är det inte en viktig skillnad att en människa som är miljonär har råd att köpa en hantverkartjänst? Jag undrar hur det här kommer påverka samhällsekonomin till exempel. Vad händer om det blir en till säsong och en till säsong och en till säsong av varje snickare VIP? Där liksom Henrik Schiffert och Per-Sinning Larsen inte själva någonsin betalar för en hantverkare. Utan liksom låter Arga snickaren om och om åka och renovera deras media kille jaktstuga som de har utanför Stockholm. Vad kommer hända med vårt samhälle? Det är det jag frågar. Mm. Om alla köper tjänster för valutan eller om alla kända och rika köper tjänster för valutan. Sorglig historia om en svår tid i livet som förklarar varför jag inte byggt stickkontakten i tvättstugan till exempel.
Tänk att det kommer vara förödande för RUT-branschen.
Ja.
Det är så himla svårt för resten av befolkningen att använda den valutan.
Det kanske går inflation i det.
Den valutan kanske blir starkare än den svenska valutan.
Det hade ju varit, alltså det kan innebära vad som helst. Vi har ingen aning. Jag tycker bara att det har varit ovanligt lite forskning på det här området.
Okej. Okay. Att Marco med att växelkursen mellan svenska kronan och Per-Sinning Larsens skilsmässa kommer bli... Per-Sinning Larsens skilsmässa är värd mer. Ja, okay.
Jag kan köpa upp halva NK för den skilsmässan.
Jag ruckar själva grunden i vår ekonomi. Men det här är så, vi kan inte svara på exakt hur det här kommer bli. Vi har inte en master i ekonomi. Nej. Eller liknande. Men jag skulle uppskatta om samhället tog det på allvar, kanske.
Men får jag fråga, är det så att alla kändisarna, att Schiffert och Steve Angelo, att de börjar prata om personliga problem de har haft, med att de prokrastinerar?
Precis.
Att jag hade en skilsmässa eller hade det jobbigt, jag hade en depression eller vad?
Ja. Okay. Alla får ju berätta varför det har blivit svårt att ta tag i vissa saker. Som att kanske måla om eller lägga ett nytt golv. Att man skjuter upp det. Färga snickaren kommer ju och skriker så till ens ansikte. Varför har du inte gjort det? Och sen kommer det sorglig musik och då säger man, jag får panikångest ibland för att jag hade det jobbigt. Så det är ju en väldigt tydlig valuta, skulle jag vilja säga.
Mm. Precis. Det är en ny utveckling av den här trenden som har pågått länge.
Precis, det har tagit nästa steg. Snart kommer det vara liksom även att Lyxfällan, de åker inte hem till någon som har lagt alla pengar på Trocadero och cigaretter, utan de åker till Felix Herngren och hjälper honom för att hans fonder har gått ner eller någonting liknande. Och så ska han gråta och berätta varför han inte liksom placerade om sina pengar.
Men hur
pengar,
fan kunde du satsa på Afrikafonden?
Precis.
Exakt.
Du måste sälja ett av dina hus i Turkiet.
Ta bort det från den här tavlan nu, Felix.
Vi gjorde en deal med banken i Turkiet. Du kan behålla den.
Det är en
du måste vara med Arga snickan.
Ja, vi får se. Ni har i alla fall varnat er samhället nu på att det här pågår. I en slags undangömd del av samhället så pågår det här. Svart marknad.
Ja.
Nu känner jag att det är någon som har gjort sig förtjänt av en liten snus.
Ja, det är jag. Jag har räddat samhället.
Jag undrar, ja precis. Och vad mer kan kändisar köpa för sina sorgliga berättelser?
Jag tror allt människor har gjort.
Ja, en slottsweekend. Stjärna på slottet. Det har de gjort sedan länge, men då är det inte lika tydligt en tjänst.
Nej. Men, där, men också där, det är det jag menar att de här programmen bara ger ännu mer sån. Alltså Morgan Alling hade ju den valutan i att han blev, vad var det, såld på auktionen och sådär.
Ja.
Illa behandlad.
Ja,
han fosterbarn som blev illa behandlad.
Sen åker han då och betalar med den. Får en vecka på ett slott för den, för den valutan. Blir hånad av Claire Wikholm. Får då mer pengar. Kan använda den i Arga snickan till exempel.
Ja, just det. Morgan Alling är med snart med han med Anders Arga snickan.
Ja, varför och har du byggt ett, klart ett utedass? Jo, men Claire Wikholm hånade mig när jag skulle berätta om att jag blev såld som barn.
Det blir en helt parallell ekonomi som kommer utvecklas där man aldrig använder liksom pengar överhuvudtaget, utan det är bara utbyte av olika tjänster och sorgliga berättelser.
Sen är det mer kändislyxfällan. Varför har du missbrukat Red Bull. Det är alltid det de gör, va? I Lyxfällan, jag vet inte. Ja, men det var för att jag var med i kändisarga snickan. Och då blev skrek Anders Övergård på mig när jag berättade om när Claire Wikholm hånade mig för att jag berättade om när jag var ett fosterbarn.
Det här kommer att bli en fruktansvärd utveckling.
Ja, jag såg en dokumentär på SVT som heter Skuldmaskinen. Som handlar om EU:s skuldkris. Var det någon som såg den?
Nej.
Nej, jag vill gärna att folk ska tro att jag har sett den. Men ni har inte gjort det.
Okej. Du agerar helt fel då. Ifall du det, ifall du det intrycket du vill ge.
Och din ärliga oärlighet.
Men det var bara en intressant liknelse i den. Som jag inte har hört förut. En liknelse som förklarade eurokrisen. Och det är att valutaunionen gör hela Europa till det Italien alltid har varit.
Alltså?
Med den skillnaden att i fallet med Europa vill inte Nord ge pengar till Syd.
Mm.
För att det blir en ond spiral när områden som är extremt olika ekonomiskt, utvecklade och effektiva, när de ska ha samma valuta. Mm. Att de mer effektiva områdena blir allt rikare, medan de outvecklade områdena i periferin får allt värre problem.
Mm.
För att det, sen Italien enades, typ 1870, har det inte gått att få södra Italien att bli lika ekonomiskt framgångsrikt som norra Italien.
De rikare delarna tar för sig.
Ja, klyftan blir bara värre. Att Italien, Italien är väldigt speciellt på det viset. Att norra Italien är typ som Tyskland.
Mm.
Och södra Italien är ett jägar-samlar-samhälle.
Nej, det överdrev jag.
Men jag tror att det är så att Syditalien har nästan varit ännu mer än vad det är i Grekland. Mm. Om man ser Syditalien som en separat grej, så är det ännu mer än i Grekland. Den här för moderna ekonomiska systemet med patroner och tjänar och klientelismen, som det kallas. Men hade södra Italien varit ett eget land eller ett eget valutaområde, då hade de kunnat konkurrera med att ha en valuta som är mindre värd.
Mm.
En mindre effektiv och utvecklad ekonomi kan konkurrera med att vara billigare. Mm. Och på så vis kanske få igång export och jobb eller turism eller något. Men nu är det då så här, som en amerikansk ekonom i den här dokumentären förklarade.
If you were an Italian investor in the South, why would you invest money in the South when you could earn more money by putting your savings in Milan or investing it in the north of Italy?
Ja, precis. Men nu, ja, man har istället då, det är inte två olika valutor. Man har alltid haft en enda italiensk peng som är värd vad den är värd. Och den pengen har alltid gjort extremt mycket mer nytta i norr. Precis då som eurozonen har en enda peng. Men skillnaden med Italien jämfört med eurozonen är då att det är ett land, Italien, som har gemensam skattepolitik. Och de har bara hela tiden omfördelat pengar till söder.
So the south became steadily poorer. So what did the Italians have to do? They had to always, and they're still doing it, had to send money to the south regularly. Not lend money, but give grants.
Ja, det går inte att låna ut till södra Italien. Ingen idé att låna ut till dem.
Nej.
De kan inte betala tillbaka.
Man måste bara ge.
Ja.
Hur fan ska södra Italien kunna betala tillbaka lån till norra när det inte går att alstra tillväxt där? Eftersom alla vid sina sinnesfulla bruk investerar i norr. Så det är det som bara pågått i 100 år. Norra Italien har bara kastat sina fiat-pengar på södra Italien. Hoppats att inte allt hamnar hos maffian. Ja. Och de fattiga länderna i Europa, de får då nackdelen med att vara södra Italien.
Mm.
Alltså din möjlighet att göra något själv har tagits ifrån dig. För att du får inte hålla på med din egen penning- och räntepolitik. Utan du måste hålla på med en penning- och räntepolitik som är anpassad för Milano. Men de får inte fördelen av att vara södra Italien. Alltså allmosor. Det är att vara den fattiga delen av ett land utan att få glesbygdsstöd.
Mm.
Jag vet inte, då är det så här, vad ska man göra?
Mm.
Man måste antagligen skapa en så här federal skattestat som gör stora skatteöverföringar, omfördelar massor med pengar från typ Finland och Tyskland till Grekland och Portugal. Och det vill ju inte de.
Nej.
De säger, vi vill inte ge pengar till grekerna.
Men vi måste.
Man fattar ju att, jag fattar ju varför ni inte vill det. Till den där halvkorrupta, ineffektiva ekonomin. Vi vill inte det, men vad fan trodde ni också? Vad trodde ni
skulle grekerna skulle fixa det?
Ja, eller så måste man då låta dem gå ur euron,
ja,
och börja få konkurrera då med egen valuta, och de kanske kan hålla på att bara devalvera eller vad man gör. Men nu är det då att man gör varken eller. Nu bara svälter man dem och hoppas.
Ska dö. Man har kunnat hoppas att de skulle vinna på lotteriet. De har ju sålt ett lotteri.
Har grekerna gjort det?
Ja. Okay. Det är deras enda lilla chans att en på
den
miljarden,
bästa chansen,
den chansen de hade att vinna på sitt eget lotteri är nu borta, för de har sålt det.
De har gjort sig av med det här ekonomiska systemet pyramidspel som var deras bästa chans.
De sålde pyramidspelen. Det är den sämsta, bästa chans vi har. Har vi inte längre.
Nej, men det är att man, det man gör nu på riktigt är att man lite grann svälter dem. Eller man kanske ger dem lite pengar nu också. Jag vet inte exakt vad fan som händer. Men det har ju ändå varit tanken med euron, att man ska hoppas på att det ska gå jävligt fort för dem. Mm. Att göra de här nödvändiga strukturförändringarna. Så att de bara blir rurområdet. Mm. Skitsnabbt. I Grekland. Och de länderna. Ja, men det, att det var ekonomers och högerpolitikers förhoppning med euron. Att det skulle vara tough love som skulle tvinga fram strukturförändringar. Som skulle göra att de blev konkurrenskraftiga med effektiv ekonomi och flexibel arbetsmarknad, istället för att då ha sin egen valuta som en säkerhetsventil. Och det är den förhoppningen som man har börjat tvivla på de senaste åren då. Alltså, tror du att Grekland kan ställa om till en modern ekonomi cold turkey? Mm. Bara blir det på en gång? Eller behöver de den egna valutan som en morfinknapp? Att de får trycka på morfinknappen när det blir för jobbigt. Den här morfinknappen då gör utvecklingen lite långsammare.
Men lite skönare.
Ja, den gör kanske också att man inte dör.
Nej.
Ja. Det håller kvar den där nere lite grann, för det är så skönt att trycka på morfinknappen. Så här, sänka värdet på valutan. Så att det, då kanske man fortsätter, då fortsätter de med sin, ja, men lite halvkorrupta skit. Men det har ju ändå funkat på något vis liksom. Det är väl bättre än att bara strypa dem. Mm. Att de får hålla på att ha billig olivolja, ja, och billig grekisk, precis, sallad när man kommer dit.
Ska vi ha spritutbyte? Eller ska vi låta dem dö bara?
Ja, exakt. Det är som svensk narkotikapolitik. Mm. Den är så här moralistisk. Mm. Att vi,
de borde klara sig.
De ska inte hålla på och knarka med den där devalveringarna. Ja, gör de inte det så dör de.
Precis. Man gör, ja, det är en väldigt bra liknelse. Man gör det där, göra det bästa till det möjligas fiende. Mm. Om de inte kan vara perfekt lutheranska, då får det vara. Ja, men det är så här, det är det som händer nu då, att man bara svälter och man hoppas på att det ska hända snabbt som fan. Så det är bara från, vad händer först? Är det effektiv ekonomi i Grekland eller nazistrevolution i Grekland?
Boris, ja, Johnson säger nazistrevolution.
Ja, mm, men det lutar lite åt det. Det är väl 100% arbetslöshet. Mm. Och gyllene gryning har. Alla älskar dem. Mm. Ja, men jag vet inte, jag bara, jag hade ingen vinkel här, nej, eller något egentligen. Jag bara lite information.
Ja, ja.
Ja. Till skillnad från Moa så slösade inte jag min tid med att kolla på sådana här strunt som
Jonathan förklarade inte jag att det var en viktig samhällsfråga.
VIP. Jo, utan jag kollade på serien Australiens 72 farligaste djur. Mm. Istället. Och där hittade jag ett faktum som jag tyckte var så roligt, så jag försökte få till en liknelse med det som jag ska tala om.
Uh-huh.
Jag lyckades inte riktigt, men här ungefär kommer den. Alltså den här myten som ni känner till den myten, att i en krissituation eller bara i allmänhet, att det känns gutt att välja en skön snubbe som Donald Trump eller Boris Johnson eller Silvio Berlusconi, att det ska fixa bra någonting.
Mm.
Den är inte sann.
Aha.
Mm-hmm. Det är inte sant, alltså, bara för att du väljer någon som är rolig att hänga med, läs George W. Bush. Han blandade annat på för att man kunde, att folk ville hellre ta en öl med George W. Bush än med
Al Gore.
Med Al Gore. Mm.
Men det betyder inte att man kanske vill ta en öl med honom.
Kanske inte man vill.
Han är inte så stor vill ta en ölfaktor som Boris Johnson har kanske.
Och att det är inte bra. Det är en myt om att det är bra att gå på den känslan.
Aha.
Nu är det inte en myt. Men det är på med den här myten som jag fick lära mig i Australiens 72 farligaste djur.
Mm.
Nämligen den här myten om att om du blir stungen av ett giftigt djur,
uh-huh,
till exempel en, kanske en stingrocka eller någon sån här brännmanet de har där nere,
mm,
finns det här upp också, uh-huh, så ska man kissa på skadan.
Är det en myt?
Det är en myt.
Mm-hmm.
Det är en myt. Och då i det här programmet så säger de att det är en myt, men den verkar vara omöjlig att ta död på.
För att det känns så rätt.
För att det är så himla, himla konstigt. Man skulle kunna tänka sig hur de än har gjort, så har de inte lyckats ta död på den här myten.
Nej.
Och det är så konstigt, för man skulle kunna tänka sig att det här är en sån myt folk skulle kunna vara öppna för, att man skulle kunna tänka sig att få
krossad.
Krossad. De har gått ut med liksom kampanj efter kampanj, men folk fortsätter att kissa på sig själva och andra i sådana situationer.
Det är en vanlig kampanj från australiska folkhälsoinstitutet.
Sluta kissa på folk som blivit brända. Gör inte det, för det hjälper inte.
Det är bara äckligt.
Men det är inte underligt att det är helt omöjligt att få död på den myten.
Jo.
Vad är det som gör att människor vägrar att ta till sig att man inte behöver pissa på sig efter att ha blivit bränd?
Ja, är det oftast att folk pissar på sig själva? Eller?
Jag började ju tro att det är så att det är massor av andra människor som springer omkring på stränderna och håller liv i den här myten.
Ja, men det är att man gillar att kissa på någon som har blivit bränd.
Ja,
bränd
det kanske är det enda alternativ man har.
Också är att det finns människor som kissar på sig själva. Ja. Som folk har gått fram till, vad du än gör nu, kissa inte på dig själv.
Nej.
För att det är bara en myt. Vägra att ta in det faktumet, den faktan, och gör den då. Inte intressant?
Ja, det är väldigt intressant. Men
att det är helt omöjligt att ta död på myten om att man inte ska kissa på sig själv.
Man känner sig kanske lite... Det kanske finns någon så här tillfredsställelse i att man gör en sån som gör vad som krävs i en nödsituation.
Ja, men
trots att det är äckligt.
Men du behöver inte...
Nej. Men jag är rådig och jag är en sån som inte tvekar i en nödsituation. Jag kan göra drastiska saker. Det är bara en sån människa man vill vara.
Men rösta inte på Gyllene gryning, för det kommer inte bli bra. Och du vet att det inte kommer bli bra. Du vet det är bara en myt. Oh, men jag kan tänka mig att rösta fram de här nazisterna, för att något måste ju göras.
Ja, så du får in det här till den politiska situationen i Europa.
Nej, gör inte det. Ni vet att det inte är bra. Det är bara när ni har en underhandling tycker om att kissa på er själva. Men ni behöver inte göra det. Och jag tror att ni vet att det faktiskt inte kommer hjälpa.
Fascismen är som en urinstråle på en brännmanet.
Det känns rätt. Men det är konstigt att göra det. Och det hjälper inte.
Nej.
Så nästa gång du ligger på stranden och har bränt er och någon kommer fram och kissar på er, så kan du säga att det stämmer inte, men det kommer inte hjälpa. Ni kommer få kiss på er.
Ja. Ja, men jag tyckte du vittjade en väldigt bra politisk analys ut i de här 72 farligaste australiska djuren.
Man kan lära sig mycket av tv.
Det kan man verkligen.
Det blev verkligen. Fick du ihop det. Du fick ihop det. Men
vill du låta säga att jag fick ihop det?
Ja, jo men absolut. Men det är verkligen anledningen till att jag aldrig kommer åka till Australien. Att de farligaste djuren, de har kanske 72 på den listan. Det är topp 72. Så jävla vidrigt. Sen finns
det 5000 till. Fy fan.
Vi har bara valt ut de 72 allra farligaste.
Nej, det är faktiskt verkligen, det har varit helt sinnessjukt att någon huvudet har överlevt det landet.
Ja, det är jättekonstigt. De har såna fåglar som dyker ner och biter den i huvudet när man är ute.
Ja. Ja, de har faktiskt det. De kan inte cykla.
De lever i en mardröm.
Vissa vet du det, vissa... Vad var det för någonting? Vissa årstider kan man inte cykla.
Nej, då blir man attackerad.
För de hatar folk som cyklar. Jag vet inte.
Ja, men jag har en kompis som bodde där något år på gymnasiet. Att man bara hämtar posten liksom, så märker man att det ligger mellan brev. När kommer in bara en hårig stor spindel som börjar springa omkring. Att det hände hela tiden i Australien.
Ja.
Det var en dödsspindel som ligger i brevlådan och väntar på en.
De har någon dödsspindel som ligger och guppar som man tror död i ens pool. Så tar man upp den och då har den bara lossats. Evolutionen har gjort att den lever på att döda människor som äger pool.
Det är så jävla mardrömsscenario att de måste utveckla någon sån sinnessjuk intelligens, de här livsfarliga djuren. Fy fan för Australien alltså. Fuck Australien.
Plus då att de har alla de här dödliga djuren och inte bli av med den här myten om att man kan kissa sig frisk.
Men det är som att de människorna har underläge mot de här farliga djuren. Att djuren ligger och lurar i poolen och så där, har utvecklat någon så stor intelligens och de kan så lura människorna i en fälla. Och människorna jobbar bara med vidskepelse. Det är rädda att ta till. Vi bara kissar på varandra. Vi är rädda vad vi kan göra. Vi är så underlägsna.
Vet du vad det absolut farligaste djuret? Jag har stått 72 farligaste djur.
Nej.
Det var den pissande människan.
Vi ska gigga båda två på samma kväll du och jag, Moa. Det är slutsålt i Stockholm.
Men på onsdag den 2 mars i Uppsala ska vi vara.
Okej, okay, och det är kvar biljetter.
Det är kvar biljetter. Där måste alla köpa biljetter.
Jag tror att jag ska vara i Göteborg den 10 mars på Ståuppklubben. Jag hörde att det kanske är slut eller så finns det några enstaka biljetter kvar. Ni kan skynda er ifall ni är intresserade och kolla det. Och Jonathan, du kommer ut med Della Sport
Tour och främst. I Halmstad. 3 mars. Tror Växjö. 4 mars Malmö. Spännande. Så kom gärna och lyssna. Tour Della Sport.
Okej, det här var en podcast för Aftonbladet Kultur som den här veckan sponsrades av Akademikernas A-kassa. Jag heter Ola Söderholm. Tack så mycket Moa Lundqvist och Jonathan Unge.
Tack.
Vi hörs igen nästa vecka. Hej då.
Hej då.
Hej.